Bästa lyssnare, nu ska vi ställa följande fråga till dagens gäst. Vad var dina tankar och observationer när samhället förändrades? Den här frågan ställs till 12 intressanta personer, alltid en i taget. Vi får höra den berätta hur det såg ut i olika brytningsskeden, hur det kändes och vad som låg bakom besluten. Jag heter Paula Salovara, jag är redaktör för serien och vår gäst här i studien idag är Pekka Sauri.
Goddag, goddag.
Goddag, och nu ska jag presentera dig. Du är bland annat psykolog, arbetslivsprofessor på Helsingfors universitet, kolumnist, humanist, skämttecknare och rådgivare på ett PR-bolag. Du har varit statsfullmäktigeledamot och statsdirektör i Helsingfors och du är också mycket känd som den lugna rösten som pratade med människor om deras problem och ångest på Yölinja-programmet på radion i många år. Vad vill du tillägga?
Nej, inte mycket.
Inte mycket. No, jag är säker på att det kommer en massa. Men jag tänkte att vi börjar med att prata om den gröna rörelsen, eller som nu heter det gröna förbundet, men som inte hette så i början. Och om vi börjar från Kojärvi, som ofta kallas som någon sorts startpunkt, fast det nog hade börjat hända mycket före det. Det här var då en händelse som fick miljömedvetandet på något sätt lyfte upp dig i hela landet. Och du var inte med då för du hade hög feber, så du var inte med på plats, men du har förstås varit med i mycket nära. Kan du berätta om den här vändpunkten?
No, det var våren 1979 då Kojärvi och de där händelserna skedde. Och i retrospekt tycker jag att det var någonting som bara liksom väntade på en händelse att liksom bryta igenom. Och när den där Kojärvi-nyheterna började komma att de där jordbrukarna liksom omkring den där Kojärvi-träsket ville liksom torka mera liksom landareal för jordbruk, så samlades, det var inte kanske hundratals, men tiotals liksom naturvårdare på platsen. Och resten är liksom historia. Och det är klart att den där Kojärvi-rörelsen liksom kristalliserade någonting som hade varit i luften liksom, kanske på många år. Och
som handlar om miljö just.
Just, ja. Ja. Och man bara liksom väntade på en liksom någonting liksom dramatiskt som skulle hända och liksom kristallisera det hela. Den där atmosfären blev en rörelse. Och efter det förstås började liksom den gröna rörelsen samla ihop så småningom.
Krävde det någon sorts civil courage då? För den här sortens demonstration hade inte ägt rum tidigare. Men behövde man liksom någon sorts mod till det?
No, visst behövde man mod. Liksom polisen kom och man liksom hade kedjor som man liksom binde sig i traktorer och grävskopor. Och så vidare.
Och dramatiska bilder i
tidningarna. Ja, mycket. Och förstås följde en rättegång också. Och det var många som fick ett dom där. Men som det liksom vanligtvis händer, så om man får ett dom juridiskt, så är det också någonting som liksom ger mera styrka åt rörelsen. Och visst var det Ville Komsi som var, han var den där liksom frontfiguren i Kojärvi-rörelsen. Och han var mycket i medierna också.
Och han var sen också den första som blev invald i Helsingfors statsfullmäktige från den
ja,
gröna.
Ja, Ville Komsi var den första, men det gröna existerar inte. Det var Helsingfors-rörelsen.
Helsinki-like.
Helsingfors-rörelsen. Och Ville Komsi var första fullmäktigeledamot och Taina Bertel var suppleant för Ville. Det var valet 1980.
80. Ja,
ja. Det är det.
Kunde du ha tänkt då 1980 att 2018 så sitter de gröna som det näst största partiet i Helsingfors och styr och ställer?
No, det är en bra fråga. Visst var det svårt att liksom inbilla sig att år 2018 skulle vara så. Men ganska tidigt tänkte vi nog med liksom många som var med där i gröna rörelsen, som Pekka Haavisto och Heidi Hautala och så vidare, att det var någonting som skulle växa till en liksom allvarlig politisk rörelse. Och inte bara en liksom folkrörelse utan liksom politisk mandat. Men visst när planen för den där gröna partiet kom till ganska tidigt på liksom 1980-talet. Och förstås när partiet existerade inte när Komsi och Kalle Könkkölä blev invalda till riksdagen i 1983.
Ja, partiet grundades först 88.
Ja, det stämmer.
Hur gick det här att den här rörelsen som var stark och som handlade om miljön och som sen samlade kraft, det tog nästan 10 år att det sen blev ett parti. Vad var vägen till ett parti från?
Liksom, vad jag vet, i alla andra länder där liksom gröna rörelsen har liksom kommit till, var det en mycket häftig debatt om man borde liksom börja med ett parti eller stanna som en folkrörelse. Och argumenten var att liksom partierna var liksom gammalmodiga sätt att organisera sig. Och den där fria folkrörelsen som liksom byggde på kommunikation och debatt och så vidare var liksom ännu mera modernt.
Det låter ju lite som man har pratat nu på våren.
Ja, det stämmer nog.
Politiker har sagt exakt
absolut,
det där ordet.
Absolut, ja. Om man tittar på Mikael Jungner och Harkimo och Enbuske. Mm. Det är liksom nästan liksom samma
tankar där.
Men när man inte har ett parti så måste man liksom samla 100 signaturer för varje riksdagskandidat och 10 signaturer för varje kommunalvalkandidat. Och vi gjorde det liksom ganska länge och stod där i liksom storm och hagelregn och samla signaturer. Och åtminstone jag började tänka att vi ger ganska mycket liksom som etomatka för de traditionella partierna som behövde inte liksom göra allt det där liksom fotarbete. Så sist och slutligen hade vi Gröna förbundet som ett parti som började etablera sig. Och
ja, det fanns ju så här ytterligheter där säkert inom den här gruppen. Det fanns de som var säkert jättestarka. Hur fick det här gänget att enas till ett parti?
No, visst var det liksom ganska mycket detsamma som i Tyskland och tyska gröna. De hade de där realor som var liksom realpolitik, människor och mer liksom extrema naturaktivister. Och vi hade samma landskap här i Finland också. Och vi fick också 2 separata gröna partier först. Det var Europa Lohema som startade upp den där De gröna. Och sen resten som inkluderade mig själv. Vi startade med Gröna förbundet. Och det var förstås lätt att liksom gruppera de där 2 partier som Paloheimos liksom mera radikalt naturvårdarparti och sen den gröna förbundet var mer liksom realpolitiksparti som hade ett vidare agenda än enbart naturskydd och socialpolitik förstås och ekonomin och så vidare.
Ja, för sen när man kommer in i riksdagen så kan man ju inte bara sitta och prata om en sak. Man måste bestämma om en massa saker.
Det stämmer, ja. Och det är också samma i kommunalpolitik.
Just det.
Man måste ha liksom någonting att säga för alla grejer som kommer upp på agendan.
Och det här var ju kanske, traditionellt hade man haft det här höger-vänster-uppdelningen i partierna i Finland. Var det här lockade med liksom några sådana människor som kanske inte lockades av den här tudelningen? Eller tycker du att ni satt på kartan någonstans?
Nej, och det var kanske märkbart att de gröna inte ville liksom placera sig, finska gröna inte ville placera sig på liksom den där traditionella höger-vänster dimensionen. Och jag tycker det var sant också. Det var folk som liksom Satu Hassi som hade varit aktiv i liksom den där vänsterrörelsen, men sen kom Ville Komsi och Osmo Soini vara från liberala. Och jag hade aldrig haft någon liksom politisk anknytning alls. Och jag var liksom en underground pojke den tiden. Och jag var mycket liksom tveksam om alla liksom traditionella partier. Så man kan säga att när jag inte hade ett favoritparti så måste jag vara med att liksom starta en med själv. Och jag antar att det var sant för många som kom till det gröna förbundet på 80-talet.
Och hur tycker du att det gröna förbundet ser ut idag?
Och jag tycker att gröna förbundet ser ut bra också idag. Och förstås är det liksom det kanske andra eller tredje liksom generationen av gröna som nu liksom håller makten i gröna förbundet. Och jag är förstås en relik, mer eller mindre. Men jag tycker att gröna har ganska bra lyckats placera sig också liksom den där 2000-talets politiska landskapet och politiska frågor. Och det är nu intressant vad händer i nästa års riksdagsval om de grönas stöd håller. Så är det möjligt att de gröna får liksom 14-15% av rösterna. Och det betyder förstås att de gröna är liksom nästa regeringen också.
Det är en lång väg från Kojärvi. Så här säger Pekka Sauri, han är vår gäst här i studion idag. Så ska vi prata lite om mentalvård. Du gjorde på radion ett sånt program som hette Ö-linja, nattlinjen, fritt översatt. Och då fick folk ringa in och berätta om sina problem och sin ångest och du diskuterade med dem. Det här var före sociala medier. Hade du tänkt att det skulle bli någon sorts institution? För det blev det ju sen.
Ja, det är ganska liksom underligt tycker jag att den där Ö-linjen upphörde i november 2002. Det blir liksom 16 år sedan. Och inte en dag går utan att någon kommer och talar om den. När det kom hit så började taxichauffören liksom tala om det. Och det är mycket liksom mystiskt. Men vad jag förstår är det liksom klippar från programmet som nu är på nätet och folk kan liksom lyssna på dem liksom på nytt. Men det var också 16 år jag liksom gjorde programmet först i Radio City i Helsingfors och sen här i Yle Radio Suomi. Och jag gjorde en liten anteckning av varje samtal och när jag slutade med programmet så räknade jag att det var liksom 12 500 samtal som jag hade haft liksom i direktsändningen.
Kunde du då spegla på något sätt måendet i Finland? För det är jättemycket människor som du har pratat med. Så blev det någon sån här helhetsbild eller var det bara individ efter individ?
Det varierar förstås mycket, men efter liksom 12 000 samtal så kom det inte så mycket nytt. Men kanske det som var liksom märkbart var addiktion eller beroende är liksom den där finska, liksom den nationella sjukdomen. Och den där beroendet kan vara till många olika grejer. Förstås liksom kemikalier, sprit och droger, men också sex, spel, liksom människor och så vidare. Och det varierar lite över åren, men
jag tänkte fråga, att hade ändrades de här samtalsämnena under åren så att du skulle ha märkt att det kom något nytt, eller?
Ja, på 80-talet var det ganska mycket liksom frågor om sex som var fortfarande liksom ett tabuämne i Finland, mer eller mindre. Men sen 90-talet förstås kom det liksom arbetslösheten med den där stora lamman som man hade. Men sen när datorerna och liksom, nu har liksom kommunikationsteknologin kom till Finland, så speladdiktion, spelberoendet var liksom en sak. Och sen kanske ingen liksom kommer ihåg nu att man hade liksom sex telefonlinjer som
tidningarna fyllda med små annonser
liksom, att orgasm på 30 sekunder och så vidare. Och man nästan kan inte komma ihåg det här, men det var massor. Och folk ringde till Y-linjen som hade liksom massiva telefonräkningar från liksom de där sex linjer. Det är ganska liksom...
Det är nog en tidsbild. Som...
Det är en tidsbild, ja. Men förstås hade den här liksom sexservicen gått till internet. Så man hör inte så mycket. Eller ser inte så mycket.
Så här berättar Pekka Sauri, han är vår gäst här idag. Och så ska vi flytta över och prata om Helsingfors. Helsingfors var din arbetsgivare för många år. Och för det där hade du varit först med i statsfullmäktige, först som suppleant och sen som fullmäktige ledamot från 1993 till 2003. Och du var där också ordförande för statsfullmäktige och medlem i stadsstyrelsen. Så du har tittat på staden från många håll. Och sen blev du ännu biträdande statsdirektör och var det i 14 år.
Ja, det var 14 år.
Så du vet vad Helsingfors handlar om. Men Helsingfors förändrades säkert mycket under den här tiden. Om du har kommit med i politiken 93, så vad är så här största förändringar som skedde i Helsingfors under den här perioden?
Jag kom till Helsingforspolitiken i 85. Men så det är mer än 30 år. Och Helsingfors var en helt annorlunda stad på 80-talet. Det var liksom... Det var fortfarande liksom lite liksom efterkrigsperiod. Och president Kekkonen dog i 1986. Och sen blev Finland fick ekonomisk framgång i slutet på 80-talet. Och sen den stora recessionen början på 90-talet och sen EU-medlemskap och så vidare. Och sen är, jag tycker att kanske den största revolutionen i Helsingfors har varit de där liksom nya kommunikationsteknologin. Och liksom makten kunde inte längre kontrollera kommunikationen mellan människor. Och förstås nu det är liksom ingen stor nyhet att vi har alla de där kommunikationsgrejer och liksom datorer och så vidare. Men det var en liksom tyst revolution, om man kan säga, eller omärkbar revolution som sen hände liksom under många år.
Är det därför du tycker att Helsingfors har förändrats så mycket?
Ja, det är precis det. Att det, invånarna har nu liksom mycket mer makt i liksom stadens ärenden. Och om man tittar på liksom vad som händer omkring staden nu för tiden, massor med liksom evenemang och händelser som kommer från invånarinitiativ och de är inte organiserade av staden. Inte längre. Staden är liksom en partner i många händelser. Och den där klyftan mellan stadsorganisationen och invånarna har liksom kanske inte nästan liksom upphört, men nästan. Och det är just meningen att under liksom 1900-talet där den där finska välfärdssamhället liksom grundades och utvecklades. Och den där välfärdsorganisationen och liksom samhället, de liksom blev två skilda grejer. Och nu med alla de där liksom nya kommunikationsgrejer så har de, eller håller de att liksom bli tillsammans igen. Och det är ju som det borde vara. Och det är nu intressant att se vad som ska hända i framtiden. Och den där Helsingfors borgmästarmodellen som staden gick över till för ett år sedan. Och borgmästare Vapavuori startade sitt jobb. Det är ett liksom konkret tecken av det här.
Ja, nu har vi ju den här våren nästan sett en sån här, någon sorts protest där städerna har stigit upp, och speciellt Helsingfors och Vapavuori stigit upp och talar mot regeringen. Tror du att det här blir en sån här där staden definierar människogruppen mer än ett parti till exempel? Att bli staden en så stark grej för folks identitet?
Precis, det är just det. Och det har varit så för ganska många år också att staden eller städerna eller speciellt de större städerna, de är liksom mera viktiga liksom föremål för identifikation än politiska partier. Och Vapavuori har lyckats att liksom samla ihop de där större städerna, inte bara i huvudstadsregionen men också den där så kallade C21-städer, liksom 21 största städer i Finland. Och det, vad jag vet, är det liksom första gången i Finlands historia att städerna har liksom nu tagit en större roll i också rikspolitiken. Och nu där liksom Vapavuori har samlat den större städerna liksom att opponera sig till den där sote-reformen. Så är det mycket spännande att se vad som ska hända. Om landets regering kan ha råd att liksom ignorera de större städernas åsikt i den där reformen.
Då när du började då i Helsingforspolitiken så visste vi ingenting om sociala medier. Vad var det du då ville påverka? Vad ville du ändra i Helsingfors?
Jag hade en mycket liksom dramatisk liksom erfarenhet om kommunikation mellan staden och invånarna. Som du kanske minns så hade Helsingfors liksom inga vintrar liksom från 2000 till 2009. Och kanske både invånarna och kanske stadsorganisationen lite liksom börja tänka att kanske vi har den där klimatförändringen och så vidare, så kanske vi inte får några vintrar liksom längre. Men sen i december 2010 kom det plötsligt liksom under två eller tre dygn liksom ett halv meter snö till Helsingfors. Och det var mycket liksom allvarligt läge. Att det var mycket, staden hade svårigheter att köta den där snöröjningen. Och medierna kallade det liksom snökriget. Och vi försökte liksom hantera situationen, det läget. Så,
var det då du var biträdande statsdirektör och ansvarig för just
jag var ansvarig,
den här?
Ja. Och sen fick jag över 500 liksom e-post till mitt e-postadress som liksom klagade över den där snöröjningen. Och ganska många var liksom aggressiva. Eller det gick på personerna också. Att kuinka sä hippiluulet osaavas mitään lumitöistä.
Hur tror du hippie att du klarar, att du vet någonting om snöröjning?
Ja. Men jag försökte svara varje e-post liksom personligt och individuellt. Och de var 500. Så jag satt där i stadshuset liksom till 2 i morgonen att liksom försökt liksom besvara de där liksom e-post som jag fick. Och så var det klart att det kunde inte liksom fortsätta så här. Det är ingen idé att liksom stadsdirektören liksom sitter där och svarar alla individuella liksom e-post. Så beslöt jag att jag måste försöka vad man kan göra med liksom sociala medier. Och jag började informera om olika grejer. Stadens liksom nyheter via Twitter. Och sen före följande vinter, så på hösten 2010, så försökte jag informera stadsborna att hur staden har organiserat de där snöröjningarna. Och sen den här följande vintern var nästan lika svår som den där föregående vintern. Men jag fick bara liksom ett 100-tal liksom e-post. Det var några som var positiva också, som tackade stan för liksom snöröjningen. Och jag funderade att förstås var det också så att folk liksom blev i en vana vid att vi kanske har vintrar fortfarande. Men jag tror också att när jag via sociala medier liksom informerar folk om hur man försöker organisera det här, så visste invånarna att hur staden handlar snöröjningen. Och när folk vet hur liksom sakerna är organiserade, så har de mycket mer tålamod än när de inte vet. Och efter det börjar liksom informera om olika grejer och diskutera med stadsborna om olika grejer, och mycket olika grejer också. Det var många som liksom frågade mig om grejer som var inte alls i mitt ansvarsområde. Men jag tyckte att det är ingen idé att säga att det liksom gäller inte mig. Jag bara försökte liksom hitta svar för dem. Om jag inte visste så sa jag att jag vet inte, men jag liksom tar reda på det här.
Du gjorde någon sorts sån här kommunikationsrevolution, har jag hört faktiskt folk nämna det som, och kanske någon sån här bild av det är den att just de här snömorgnarna så kunde man läsa på Twitter, du skrev att god morgon Helsingfors, det här snöar i natt och det där plogbilarna är ute på gatorna. På något sätt ger det någon sån här röst åt staden som jag tror att kanske folk ville ha eller blev åtminstone nöjda över och det där. Sen gick det vidare. Sen det där, har du faktiskt skrivit en sån här liten bok eller pamflett åt tjänstemän att så här ska ni kommunicera med folket. Och det är ju lite nytt i Finland för att man har inte vant sig. Man har vant sig vid att man kanske anklagar politikerna och det där tjänstemännen gör sitt jobb på något sätt i skymundan lite. Och det där, tycker du att du har gjort en förändring här?
No, det är mycket smickrande att höra, men åtminstone var det meningen i alla fall. Och kanske, enligt vad jag hört, så lyckades jag göra någonting, men det förstås liksom hjälpvisat. Men nu förstås funderade jag att jag borde ha gjort så där och så där och så där. Men kanske det här är någonting som man inte kunde veta liksom för 10 år sedan.
Tack så mycket, Pekka Sauri.
Tackar.